Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i dagens episteltext på den tredje söndagen i advent. Så skriver aposteln Paulus i det tredje kapitlet i sitt brev till församlingen Galatia, det tredje kapitlet från den 21 versen. Strider då lagen mot Guds löften? Nej, inte alls. Om vi hade fått en lag som kunde ge liv, då hade i verkligheten rättfärdigheten kommit av lagen. Men nu har skriften inneslutit allt under synd, för att det som var utlovat skulle ges genom tron på Jesus Kristus åt dem som tror. Innan tron kom hölls vi i fängsligt förvar och var bevakade av lagen tills tron skulle uppenbaras. Så blev lagen vår övervakare fram till Kristus, för att vi ska förklaras rättfärdiga av tro. Men sedan tron har kommit står vi inte längre under någon övervakare. Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som har blivit döpta till Kristus Jesus har blivit iklädda Kristus. Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Om ni nu tillhör honom är ni Abrahams avkomlingar, arvingar enligt löftet. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. En familj, det är en grupp människor som lever tillsammans, i vilket man har ett gemensamt ansvar och till vilket man oftast känner någon form av lojalitet. Oftast föds man in i en familj genom blodsband med mamma eller pappa. Men man kan också bli en del av en familj genom adoption. Inte alla barn har en familj. Den kan ha slagits sönder på grund av krig, dödsfall eller skilsmässa. Bilden av familjen används ofta i Bibeln. Till exempel när aposteln till församlingen i Efesus skriver: genom honom har vi båda i en och samma ande tillträde till Fadern. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar, utan medborgare tillsammans med de heliga och tillhör Guds familj. Det är det märkliga med den kristna tron. När vi förenas med Gud genom tron på Kristus, så blir Gud inte bara en upphöjd och okänd Gud, utan vår egen fader. Och om Gud är vår fader, då är vi alla som tror på Kristus hans barn. Och är vi kristna tillsammans barn till Gud, då är vi, vare sig vi vill det eller ej, syskon med varandra. Systrar och bröder. Alla kristna är tillsammans med varandra en stor familj världen över. Och överallt där evangeliet planteras uppstår det mindre gemenskaper av kristna som blir en sorts lokala familjer. Församlingar. Dessa samlas för att tillsammans lyssna på Guds ord, alltså faderns undervisning, och ta del av familjemåltiden, altarets sakrament, nattvarden. Aposteln Paulus hade genom Guds ords förkunnelse planterat flera sådana familjer, kan man säga, i provinsen Galatien. Och nu hotades samhörigheten inom dessa församlingar. De flesta medlemmarna i dessa församlingar hade hednisk, icke-judisk bakgrund, men det fanns också en minoritet av judar i dem. Tillsammans hade dessa judar och hedningar kommit till tro på att Jesus på Nasaret var den utlovade messias och frälsaren som gamla förbundets skrifter hade talat om. Man menade att det som tror på Kristus och blir döpt är frälst, hör till Guds familj. Men vissa judar började mena att detta inte räckte. Hedningarna måste också foga sig i Mose lags alla föreskrifter. De måste omskära sig och hålla hela lagen. Men genom att säga så underkände man ju de hedna kristna som syskon, eftersom de inte var omskurna och inte höll alla regler i gamla förbundets skrifter, till exempel sabbaten. Guds familj i Galatien hotade att delas. Men inte bara det. Genom att hävda att lagen var ett villkor för frälsningen, för barnaskapet hos Gud, så hotades Guds löften om att man blir rättfärdig genom tron, helt utan lagen. Dessa judaiserande kristna hade dessutom kommit i strid med Moseböckerna, som de värnade om. Om rättfärdiggörelsen var beroende av Mose lag. Hur kunde Abraham vara rättfärdig, som fick löfte om rättfärdiggörelsen 400 år innan lagen gavs genom Moses? Ja, man hade ju missförstått vad lagen överhuvudtaget handlade om och varför den gavs. Aposteln skriver: strider då lagen mot Guds löften? Nej, inte alls. Om vi hade fått en lag som kunde ge liv, då hade verkligen rättfärdigheten kommit av lagen. Men nu har skriften inneslutit allt under synd, för det som var utlovat skulle ges genom tron på Jesus Kristus åt den som tror. Lagens syfte var inte att ge liv. Om det syfte var att ge liv, då skulle Abraham fått vänta med rättfärdiggörelsen till dess lagen kom, eller tills han hade lyckats hålla Guds lag. Men Moses skriver om honom: Abraham trodde på Herren och han räknade honom det till rättfärdighet. Första Mosebok 15:6. Abraham trodde på Guds löfte om att genom din avkomma ska alla folkslag på jorden bli välsignade. Första Mosebok 28:14. Och 2000 år senare så föds ju han som är Abrahams avkomma, genom vilken alla folkslag på jorden blir välsignade: Jesus Kristus, Guds son. Om vi hade kunnat få liv genom lagen, då hade den stridit mot Guds löften, som lovade välsignelse åt dem som liksom Abraham håller sig till vad Gud har lovat. Att den som tror är rättfärdig genom tron. Han är inte rättfärdig genom lagen eller på grund av lagen. Lagen strider inte mot Guds löften. Den talade om för folket vad man ska göra och inte göra. Och det hade ett syfte. Romarbrevet 3:19. Vi vet att allt vad lagen säger, det talade till den som har lagen, för att var mun ska stoppas till och hela världen står med skuld inför Gud. Ty ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Genom lagen ges insikt om synd. Vad ska man göra åt människor som inte slutar med att tala om sina bedrifter inför Gud, sin egen godhet och att Gud borde ta emot honom eller henne för att man minsann inte är sämre än någon annan, eller för att man minsann har gjort så gott man har kunnat? Svaret är: fortsätt att predika lagen. Vi vet att allt vad lagen säger, det talade den till den som har lagen, för att var mun ska stoppas till och hela världen står med skuld inför Gud. Ty ingen människa förklarat rättfärdig inför honom genom laggärningar. Genom lagen ges insikt om synd. Eftersom alla människor inte kapitulerat inför Gud, så måste man fortsätta att predika lagen. Den människa som inte insett sin egen skuld, insett att ingen blir rättfärdig i egen kraft,
Den människan måste ges insikt om synd. Och insikt om synden får man inte genom evangelium. Insikt om synden får man genom lagen. Och därför är det naturligt att en predikan innehåller både lag och evangelium. Aposteln säger idag, men nu har skriften inneslutit allt under synd. För att om det som var utlovat skulle ges genom tron på Jesus Kristus åt dem som tror. Allt. Det betyder att det finns ingenting kvar att berömma sig av. Vi hade inte varit så lydiga som vi borde. Vi hade inte älskat Gud och vår medmänniska som vi borde. Och när ingenting finns kvar av allt eget, det är först då som budskapet ljuder ljuvligt att Jesus Kristus frälsar, att han bär vår synd på korset och försonar oss med Gud. Och när vi hör detta så ges det som var utlovat, Abrahams välsignelse, inte på grund av lagen utan genom tron på Jesus åt dem som tror. Genom tron på Jesus hade människorna i församlingarna i Galatien blivit inlemmade i Guds familj. Men med tiden hade vissa börjat tycka att de var ganska bra som var omskurna och höll sabbaten, inte bara inför människor utan också inför Gud. Det gick så långt att de menade att de icke-judar som inlämnades i församlingen borde anamma samma regler. Och då hade de gjort lagen till någonting hanterbart, någonting som gick att hålla. Ungefär som om hela lagen bara handlade om yttre saker som omskärelse och sabbat. Men Jesus hade tydligt och klart i sin bergspredikan visat att lagen inte bara handlar om yttre saker utan främst hjärtat, men även ord och handling. Om lagen blir någonting hanterbart, då har vi missuppfattat lagens syfte. Lagens syfte var att visa djupet av synden, med att visa hur långt Guds krav går på lydnad. Aposteln säger idag, innan tron hölls vi i fängsligt förvar och var bevakade av lagen tills tron skulle uppenbaras. Så blev lagen vår övervakare fram till Kristus, för att vi ska förklaras rättfärdiga av tro. Den som tror att predikans uppgift är att predika lagen på ett sådant sätt att det blir främst en fråga om små trevliga livsprinciper och råd i olika livssituationer har missat lagens syfte och dess stränghet. Guds lag, Guds du skall och du ska inte, ger inte liv. De håller oss i fängsligt förvar. Vi bevakas av lagen. Om lagen känns trevlig och inte som en mur, som ett galler, då har man ännu inte smakat lagen i dess stränghet. Lagen fängslar och bevakar. Lagen ger inte liv. Och ändå ska den predikas. Ändå var den nyttig. Varför? Dagens text säger, så blev lagen vår övervakare fram till Kristus, för att vi ska förklaras rättfärdiga och tro. I den gamla översättningen så stod det, så har lagen blivit vår uppfostrare till Kristus. Och i en ännu äldre översättning, 1703 års översättning, så står det, så har lagen blivit vår tuktomästare till Kristus. Ja, uppfostraren på grekiska paidagogos. Det var inte för romarna en lärare eller en barnvakt. Det var en slav som hade hand om uppfostran, som piskade barnen med käpp om de inte gick till skolan eller skötte sig. Det var ganska bryska metoder. Gud hade gett Israel lagen för att upprätthålla en viss form av yttre ordning. men också för att man genom lagens stränghet skulle inse att man inte håller måttet. Då blev lagen vår uppfostrare till Kristus. Om lagen kunde rättfärdiggöra, så behövdes ju inte Kristus eller nåden, som aposteln skriver. Ni har kommit bort från Kristus, ni som försöker bli rättfärdiga genom lagen. Ni har fallit ur nåden, Galaterbrevet 5:4. Paulus, han hade varit en sån, en som försökte bli rättfärdig genom lagen. Jag, skriver han, som blev omskuren på 8:e dagen, och som är av Israels folk och Benjamins stam, en hebré född av hebreer. Jag, som i fråga om lagen var en farisé, Filipperbrevet 3:5. Men lagen ledde honom inte till frid, utan ju mer han speglade sig i lagen, desto mer syndig kände han sig. Han skriver, vad ska vi säga? Att lagen är synd? Nej, visst inte, men det var ju först genom lagen jag hade lärt känna synden. Jag hade inte vetat vad begäret var om inte lagen hade sagt, du ska inte ha begär. Alltså är lagen helig och budordet heligt, rätt och gott. Har då det som är gott blivit min död? Nej, visst inte, men synden har blivit det, för att den skulle framstå som synd. Genom det som är gott åstadkom den min död. Så skulle synden genom budordet framstå som i högsta grad syndig. Romeriet 7. På så sätt blev lagen hans uppfostrare till Kristus. Och när han fann Kristus, ja, då ville han inte veta av någonting annat än Kristus och honom som korsfäst. Han skriver, allt det som var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull. Jag räknar allt som förlust därför att jag har funnit det som är långt mer värt. Kunskapen om Kristus Jesus min Herre, för hans skull har jag förlorat allt och räknar det som skräp, för att jag ska vinna Kristus och bli funnen i honom. Inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan den som kommer genom tro på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tron. Filipperbrevet 3, vers 7 och följande. Den som fortfarande berömde sig av sin egen lydnad och sin egen rättfärdighet i Galatien, hade inte av lagen som en uppfostrare drivits till Kristus. Och därför vill aposteln visa vilken funktion lagen har. Och vi är nog många här kanske, som genom lagens förberedande verk, när den agerar som en uppfostrare, drivits till syndakännedom. Vi hade trott att man kan leva helt för Gud om man bara hänger sig åt Gud. Vi hade trott att om man överlåter sig, om man bestämmer sig riktigt, så blir man rättfärdig. Och så kom vi fram till muren och såg att vi i själva verket var i ett fängsligt förvar, och att Guds du skall inte gav livet, utan det dödade oss, dödade vår tro på oss själva. Så blev lagen vår tuktomästare fram till Kristus, för att vi ska förklaras rättfärdiga av tro. Och när vi hörde de dyra orden om Guds lamm som tar bort världens synd, om att Guds sons blod renar från all synd, så blev det dyrbart för våra hjärtan. Det blev värdefullt för våra hjärtan, evangeliet. Vi fick veta att nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbart, en som lagen och profeterna vittnar om. En rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Ty här finns ingen åtskillnad. Alla har syndat och saknar rättfärdigheten från Gud. Och det står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det av hans nåd därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Så blev lagen, säger dagens text, vår övervakare fram till Kristus, för att vi ska förklaras rättfärdiga av tro. Men sedan tron har kommit står vi inte längre under någon övervakare. När vi tror att Gud har gjort allt för vår frälsnings skull genom att sända sin son, han som utelämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdighetens skull. Eftersom vi vet att människan inte förklaras rättfärdig genom laggärningar utan genom tro på Kristus Jesus, så har också vi satt vår tro till Kristus Jesus för att vi ska stå som rättfärdiga genom tro på Kristus och inte genom laggärningar. Att genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig. Då är vi fria från lagens fällande dom. Lagen kan inte döma våra samveten eftersom vi är frikända genom Kristus Jesus, vår frälsare. Lagen kan fortfarande påminna oss om hur vi ska leva. Och lagen är sammanfattad i budorden och i det dubbla kärleksbudet. Och lagen kan fortfarande behöva påminna oss om att vi är syndare, så att vi inte faller i samma fälla som judaisterna i Galatien och börjar tro att vi kan komplettera evangeliet med vår lydnad. Men vi är fria. Jag har genom lagen dött bort från lagen för att jag ska leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus. Galaterbrevet 2:19. Genom sin undervisning om vad lagen är och vad lagen hade för syfte, samt vad evangeliet är av för syfte och vad tron på Kristus gör med vår ställning för Gud, så försöker aposteln bryta ner den lagiskhet som förde vissa bort från enheten i Kristus i församlingarna i Galatien. Han skriver: alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Här är inte jud eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Om ni nu tillhör honom är ni Abrahams avkomlingar, arvingar enligt löftet. Galaterbrevet 3:26. Den fariseiske juden, han kunde be i sin bön, och det här finns ju bevarat i gamla bönböcker, judiska bönböcker: tack Gud för att du inte gjort mig till en hedning, en kvinna eller en slav. Men aposteln förklarar att i Guds familj är alla ett med varandra genom tron på Kristus Jesus, vare sig man är jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Inför Gud ser vi inte ens olika ut när det gäller vår rättfärdighet. Varför? Därför att alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Genom dopet så räknas Kristi rättfärdighet som vår rättfärdighet. Och Jesus var fullkomligt ren och rättfärdig inför Gud. Så ser Gud på dig och mig. Detta är grunden för vår rättfärdighet inför Gud. Men det är också grunden för vår enhet. Vi är ett i Kristus genom dopet och tron. I en ande har vi alla blivit döpta för att tillhöra en kropp. Vare sig vi judar eller greker, slavar eller fria, alla har vi fått en och samma ande utgjuten över oss. 1 Korinthierbrevet 12:13. I församlingarna i Galatien trodde vissa att också deras ursprung, biologiska släktskap med Abraham, hade betydelse. Men aposteln förklarar att barn till Abraham blir man på ett helt annat sätt. Det har inte med ursprung att göra. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Om ni nu tillhör honom är ni Abrahams avkomlingar arvingar enligt löftet. Amen. Låt oss bedja. Himmelske Fader, tack för att du återigen har påminnt oss om att vi genom tron på Kristus Jesus, vår frälsare, och genom dopet är en enda familj. Tack för att vi har blivit påminna om att lagen inte kan frikänna oss, utan bara Kristus Jesus, vår frälsare. Tack för att du har påminnt oss om att vi är rättfärdiggjorda genom tron. Vi ber dig, Herre, att du ska bevara oss ifrån lagens träldom, så att vi inte splittras, utan behåller enheten i tro på Kristus Jesus, vår frälsare. Amen.